Herren Jesus Kristus, var med oss alla. Låt oss be. Ge oss, o Gud, din ande god, som på din väg oss leder, som ger oss ljus och kraft och mod och nådigt oss bereder, att vi kan rätt ditt ord förstå och efter ordet leva så, att det blir dig till ära. Amen. Vi står på tröskeln till fastan. Vi har ännu inte fastetid, även om vi sjöngs i heliga fastetider här i början. Fastetiden börjar på onsdag, askonsdag som det kallas. Idag har vi temat Guds kärleks offerväg, där vi våra blickar riktas mot Jerusalem och vandringen som Jesus tillryggalägger med sina lärjungar till lidandet. Texten som vi ska ha som predikotext är den samma som vi hörde från altaret, från Markus evangeliets 10:e kapitel, där Jesus en tredje gång talar om sitt lidande. Den gamla handboken hade inte med de här första verserna 32-34, just det här när vi hör, se vi går upp till Jerusalem. Den nya handboken har tagit med det här, och det är en bra sak för helhetens skull. Jesus talar en tredje gång om sitt lidande, lyder rubriken för det stycket. Den första gången han började tala om sitt lidande var efter Petrus bekännelse vid Caesarea Filippi. Och sen talar han om sitt lidande en andra gång när han var verksam i Galileen. Och här är det nu tredje gången, och nu är det också dags att börja lidandesvandringen. Tre gånger talar han om sitt lidande. Och ändå har lärjungarna så svårt att förstå. De glömmer bort det. Han talar om sin uppståndelse också. Men när han gick in i sin korsdöd, och också när han var uppstånden, så kunde lärjungarna inte fatta det. Ändå hade han talat om det tre gånger. Och ändå så hade skriften ett klart vittnesbörd som han sen visar för dem, att det ska bli på det här sättet. Det textavsnitt som föregår det här talar om Jesus och den rike mannen. När den rike mannen som kommer till Jesus och tror att han ska få beröm istället får en sådan lag att han bedrövad går bort. Och så förklarar Jesus för sina lärjungar hur svårt det är att komma in i Guds rike, och säger att det är rent av omöjligt, för att det är lättare för en kamel att gå genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och så efter det här så frågar Petrus: vi har lämnat allt och följt dig. Och så menar han, då får vi väl lön. Och Jesus så intygar att ingen som har övergett hus eller bröder eller barn eller åkrar eller någonting annat för evangeliets skull ska bli lottlös. Här i tiden ska han få hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser och i den tillkommande tidsåldern evigt liv. Men många som är de första ska bli de sista, och de som är de sista ska bli de första. Det här är väl en bildlik beskrivning av hur kristna får en annorlunda välsignelse här i tiden. Men lärjungarna trodde fortfarande att de skulle bli ärade och upphöjda, rent på ett jordiskt sätt. Och det vittnar då det här som Jakob och Johannes säger. Men vi ska ändå lägga märke till, som inledningsvis, att när de gick på väg till Jerusalem, så var lärjungarna, de som följde honom, Jesus, var förskräckta och fyllda av fruktan. Det står inte tydligt varför de var förskräckta. Men de anade ju, de visste att fienderna fanns i Jerusalem. Och när de var på väg, kanske de var här två dagsresor före Jerusalem. De kom på andra sidan Jordan, eller i Jordandalen. Och de närmar sig Jeriko, Och så kunde de redan börja se olivbergets, eller oljebergets hus, tinnar. Och de upplevde i sin ande att det här skulle bli någonting hemskt. Där finns fienderna. Kanske de också var förskräckta av det som Jesus hade sagt, att det för människor är omöjligt att bli frälst. Men så kommer då denna Jesu undervisning, Jakobs och Johannes begäran. Och det ska vi uppehålla oss vid mest här idag. Och sätta som tema på det sanna tjänandet. Det sanna tjänandet. Först ska vi konstatera, det är inte vår sak att välja tjänst. Det är inte vår sak att välja tjänst. I parallelltexten i Matteus 20 så står det att det var Jakobs och Johannes mor som framställde den här önskan. Om vi jämför två bibelställen som talar om henne, i Markus 15:40 där hon nämns, och i Matteus 27, kvinnorna vid korset, så ser vi att denna kvinna hette Salome. Och det är möjligt att hon var släkt med Jesus. Och att Zebedeus söner därför var släktingar till Jesus. Och kanske det är för det som hon tar sig friheten att komma med en begäran. Att mina två pojkar skulle få vara de förnämsta när du upprättar ditt rike. En ska sitta på vänstra sidan och en på högra sidan. Det vill säga att de ska få de platserna som är givna åt furstarna. De ledare som ska förverkliga Jesu vilja i verkställande makt. Och som ska få ära inför honom. Ja, visst kan vi kanske dra på mun åt den här önskan. Det är ju en ogodaktig önskan. Att vilja bli stor och få ära och berömmelse. Och tänk att den här begäran framställs just då när Jesus har talat om sitt lidande. Då gick Jakob och Johannes fram. Kunde det inte ha varit något bättre tillfälle att komma med den här önskan? Ändå när Jesus talar om hur han ska lida. Men det här visar ju hur grovt de har missförstått Jesu uppgift. Och hur svårt de har att förstå det som Jesus säger om sitt lidande. För de kan ju inte fatta att Messias ska lida. Det har funnits många Messias gestalter före Jesus som har blivit avrättade. Och det var ett bevis på att de var falska. Och det är otänkbart att en sann Messias ska bli korsfäst och avrättad. Det här är så fullständigt omöjligt. De kan tänka sig bara det att han nu ska ta i bruk Davids tron och bli judafolkets ledare på nytt. Upprätta väldet, upprätta makten och äran. Annat finns inte i deras tankar. Och det räckte ju länge innan de verkligen förstod det. Man kan säga att egentligen så förstod de det först på pingsten. När den helige ande uppenbara sanningen för dem. Då började de frimodigt och med full insikt vittna om Jesus och vad skriften säger om honom. Nu testar Jesus sina två lärjungar med att fråga dem om de kan dricka den kalk som Jesus ska dricka eller döpas med det dop som han ska döpas med. Det här båda, det är uttryck för ett djupt lidande. Och det är så frimodiga att de säger, det kan vi. Inga problem. Jämför med Petrus, hur han skrådera och sa, om en alla andra överger dig så ska inte jag göra det. Jag är stark. Jag kan. Ja, de behövde verkligen lära sig en läxa. För de hade ingen kraft. Alla lärjungar övergav Jesus och flydde, heter det, när han blev tagen till fånga. Men så säger Jesus, den kalk som jag dricker ska ni dricka. Och med det dop som jag blir döpt med ska ni döpas. Ja, de kommer att få genomgå svåra lidanden och förföljelser. Men så säger han, men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra sida, är det inte min sak att ge bort? De platserna ska tillfalla dem som de är beredda för. Ja, vilka var det som fick platserna på vänstra och högra sidan när Jesus gick in i sitt lidande, när han blev korsfäst? Det var två rövare. Det säger någonting om hur annorlunda Guds rikes äreplatser delas än vad vi tänker. Och de platserna, de var inte äreplatser, utan det var smedeplatser. Det var det allra största förakt och vanära som kom över människor som hängdes på kors. Så de platserna som rövarna fick, det var att dela Jesus smälek. Och de platserna som Gud sen ska dela ut i sitt rike vet vi inget om. Och Jesus säger att det hör inte till den här tiden nu. Det hör inte till mig att dela ut dem. Det är bestämda. Det hör till Guds fördolda visdom. Men bara en sak vet vi om det. Då ska det inte finnas någon avundsjuka längre. Då ska ingen se snett på att det finns någon som äras och sitter vid Jesus högra och vänstra sida. Det är inte vår sak att välja tjänst. Det var inte lärjungarnas heller. Det var Gud som hade bestämt. Det andra vi ska säga är att ordningen i Guds rike är den omvända mot världens ordning. Vi möter här i Jesu undervisning när de 10 andra blev förargade, uppretade på Jakob och Johannes. Så då tar Jesus dem till en lektion. Och så undervisar han dem om hur den ordningen i Guds rike ska fungera. Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem. Och folkens stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Det här är den vanliga mänskliga ordningen. Och det är ingenting som Gud heller underkänner. Jesus säger inte att det här är fel. Han säger bara, så här är det inte hos er. I det jordiska, det världsliga sammanhangen, så är det maktens lag som gäller. Den som är högst uppe har makt. Naturligtvis ansvar och makt. Båda hör ihop. Och den som är högst uppe är den som blir föremål för tidningsrubriker och fina tal på högtider. Får ordnar och har inflytande på olika ställen. Varje gång man säger någonting så är det människor som lyssnar. Nu har presidenten sagt, statsministern. Så är det i jordiska sammanhang. Det finns en gudomlig ordning som säger att vi ska ge ära åt överheten. Och vi ska underordna oss varje överhet. För det finns ingen överhet som inte är från Gud. Det är inget fel på det. Men vi möter här en sanning som är omöjlig att förstå i Guds rike. När Jesus svänger upp på det här och säger, hos er. Så ska det vara så att den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Upp och nedvänt. Det här är omöjligt att förstå för denna värld. Och det är också omöjligt för gamle Adam att förstå det. För gamle Adam vill att vi ska kunna följa det som gäller i det jordiska. Den kristna, på nytt födda människan som har fått Guds ande kan delvis förstå det här. Men också bara delvis. Därför att vi också har gamle Adam som vill annorlunda. Och därför är det här en strid i människan. I Guds rike gäller tjänandets lag. Den som är störst är den som tjänar. Den som ställer sig längst under i Guds rike. Den som bär församlingen. Och allra längst under står Jesus och bär hela församlingen. Det är därför som han är den som är den största. Tänk så konstigt det är. Huvudet är underst i kroppen. Jesus är församlingens, kyrkans huvud. Och han ställer sig underst. Så märkligt är det. Och det är inte alls så att den som syns mest är den viktigaste. Luther har ju uttryckt det med de kända orden ungefär. Ett större helgon än en munk i sin kåpa är min gamla Anna med sin kvast och sin såpa. Det var väl så att hans städerska hette Anna, har jag förstått. Jag tänker om vi skulle begripa det här. Då skulle vi inte ha något problem med undervisning om underordning. Då skulle det inte vara något bekymmer för kvinnorna, för feminister som strävar efter att komma upp med makt, med strid. Det skulle inte vara något bekymmer för att inte få vara präster eller att utöva auktoritet. För tanken är den att kvinnorna inte ska vara ledare eller präster i församlingen, helt enkelt för att den tyngsta uppgiften, att bära församlingen på axlarna, ska de ha som har de mesta krafterna. Och därför ser man ner på uppgiften att föda barn och sköta hemmet, för att det inte är någon stor uppgift i denna värld. Och ändå är det på sitt sätt den allra största uppgiften. Där fostras den nya generationen, barnen. Och där läggs grunden för tron, den frälsande tron. Och där är det sanna, i den föraktade uppgiften, där finns det sanna tjänandet. Att ställa sig i den ringa uppgiften, som inför världen inte har någon erkänsla. Men det här behöver också alla män lära sig. Det är ingalunda så att det här betyder då att då får männen känna att vi har värde. Vi är de som har krafter. Vi förmår. Nej, allt annat. Det här är en uppgift som vi inte har bestämt oss för och valt. Det här är inte en uppgift där vi har möjlighet att bestämma vilka uppgifter vi ska göra för att de ska synas eller märkas. För det blir ju så lätt på det sättet att vi sneglar på grannen, arbetskamraten, som tycks lyckas bättre. Och så vill vi göra samma sak. Men nej, vi är ju så olika. Vi har fått våra egna gåvor, varenda en. Därför ska vi inte göra samma sak. Och det är tyvärr ett väldigt vanligt fel i vår värld, både i profana och andliga sammanhang, att människor placeras i fel uppgifter. Det blir ofta så att när en person är väldigt duktig i en kanske underordnad uppgift, till exempel en sekreteraruppgift, att man tycker att den här som har varit så duktig där, så borde bli ny chef nu när cheftjänsten blir ledig. Och så tycker han eller hon själv det också och strävar efter det. Men så visade sig att den som var så duktig som sekreterare inte alls är lika duktig som chef. Då blev det fel man eller fel kvinna på fel plats. Eller en duktig predikant, kanske en kaplan som gör en stor och uppskattad insats i predikoverksamheten. Så blir kyrkoherdetjänsten ledig. Och så blir kaplanen kyrkoherde. Han gräver ner sig i administration som han inte är rustad att klara av. Och har inte heller tid att förbereda sina predikningar, det som han egentligen kan bäst. Det är inte alls sagt att det är den högsta uppgiften, bäst betalda uppgiften, som är den som du och jag ska sträva efter. För vi ska inte välja vår tjänst. Vi ska gå in i den tjänst som Jesus har valt åt oss. som han har utrustat oss med gåvor för. Ofta börjar felet med att man i högmod strävar efter en högre ställning för att synas och få bättre lön. Men det kan hända att man har en stor praktisk gåva och gör ett utmärkt arbete i en uppgift som inte är lika bra betald. Men då behövs man där, istället för att ta en uppgift som man inte har gåvor och utrustning för. Svårigheten är ofta att man har svårt att acceptera att arbetskamraten får en till synes viktigare uppgift än man själv har. Och eftersom vår tid har en snedvriden uppfattning om vad som är värdefullt, så då faller man in i samma trall. För det värdefulla, det består inte i det som människor tycker är värdefullt, att utöva makt, att komma upp. Utan det värdefulla är att utföra den tjänst som vi har blivit utrustade för, på den plats där han har satt oss. Det är därför som Jesu undervisning här är så viktig, men också så svår att ta till oss. Den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, det vill säga slav. Du som har betrotts med en uppgift att tjäna i det lilla får alltså glädja dig över att Gud har betrott dig med den största äran. Men vi ska ändå avsluta med att säga att Jesus är den sanne tjänaren. Han gör den sanna tjänsten. Det som gjorde att Jesus inte fick gehör för sin undervisning var att hans uppgift skulle vara att gå ner under alla människor, djupare ner i förakt, avsky än någon annan. Föraktad var han mer än någon annan människa. Han skulle överlämnas utan makt till hedningarna. Han skulle bli hånad och utsatt för det nesligaste straffet, korsfästelsen. Och han blev korsfäst trots att han är Messias. Inte som bevis på att han var en falsk Messias. Han måste alltså fråntas varje heder, all mänsklig ära. Han måste rent av räknas att vara en förrädare, därför att han som hade lett lärjungarna att överge gods och fiskenät och hus för att följa honom. Nu går han in i döden och så spiller han hela deras liv. För de har ju satt sitt hopp till honom. Och så förstör han allt genom att låta sig dödas på ett kors. Man kan verkligen räkna honom som i människors ögon också, som en förrädare. Men det var för att verkställa Guds frälsningsplan av evighet som han gjorde det. Om han inte hade gått ner i den djupaste förnedring, och så skulle det finnas människor som inte skulle kunna räkna att han har gjort det för mig. För då tänker man att jo, men jag är ännu sämre. Men det finns ingen som har gått ner, lägre ner än Jesus. Men det han gjorde, det var att han gick in i tjänande för att alla människor skulle friköpas från sin syndaskuld. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Lösen. Det här är ett ord som hör ihop med gisslandrama. När kidnappare eller rånrövare, terrorister kanske, ställer ett krav på att man ska få en viss stor penningsumma för att man ska släppa de oskyldiga människorna lös som man har tagit i fånga. Djävulen, han tog oss till fånga. Han tog hela världen till fånga genom synden, Adams och Evas synd. Nu måste Jesus gå in under hela mänskligheten, betala hela det belopp som krävs för att friköpa oss från djävulen. Och den enda lösepenning som räcker att friköpa oss med, det är Guds blod. Hans eget blod måste utgjutas. Och det står att han har gett sitt liv till lösen för många. Det här ordet är hämtat från Jesaja 53. Och det är ett hebreiskt uttryck som betyder alla. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare det är många rättfärdiga. Och deras skulder är det han som bär. Därför ska jag ge honom de många som hans del. Och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Han bar världens synd. Jesus för världen givit sitt liv. Det här var det djupaste tjänandet. Han blev allas ställföreträdare i fråga om synd. Han tog på sig världens synd. Det blev en bandstråle, en brännstråle som drabbade honom på korset. Och som fick honom att utropa i djupaste nöd. Min Gud, varför har du övergivit mig? Det var det djupaste tjänandet. Samtidigt blev han också ett föredöme för oss. När vi tänker på våra tjänster och vad vi har för värde i våra liv, så ska vi se just det som vi redan har sagt, att det är det att följa Jesus och hans uppgift, den uppgift han ger oss, som är den trogna tjänsten. Att gå ända till slut i den tjänsten. Kanske vi inte behöver gå ända in i döden som Jesus var tvungen att göra för att offra vårt liv för hans skull. Men också fastän det skulle leda till det, så är det värt det. Att gå in i den uppgift som han har gått före i. Och kraften till den uppgiften får vi inte om vi ser på oss själva. Och tänka ut någonting själva. Och välja vår tjänst själva. Utan den får vi genom att se på Jesus. Och följa honom på hans väg till lidandet. Och om vi upplever att vi misslyckas, det gör vi, så ska vi komma ihåg att det inte är vår seger som gäller. Och som vi ska hoppas på. Utan det är Jesu seger. Hebreerbrevet säger: låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som i sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande måste artfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.